Shabbes i Sörby. En bok av Gerd Juvin, Malin Norby och Ida Björs. Till mormor och morfar, Rebecka och Simon, som gav mig så många fina somrar. Jag heter Gerd och är 10 år. Jag och min mamma och pappa och min lillebror Jan bor på 3:e våningen i ett hus på Amiralsgatan i Malmö. Pappa säger att vårt hus kallas för ett HSB-hus. Vi flyttade in när det var alldeles nytt, 1948. Då var jag 5 år. Vår tvårummare är väldigt modern. Vi har en klosett med badkar och vi har till och med ett litet kylskåp i köket. Ja, huset har ingen hiss förstås, men det gör inget. För jag tycker om att springa upp och ner för trapporna. Det gör jag ofta. För jag har så många kamrater att leka med på gården. Där finns en sandlåda, en karusell och en klätterställning. Vi har så roligt där. Så jag skulle aldrig ha tid att vänta på någon hiss i alla fall. Jag går i skolan om dagarna. Min pappa Bernhard arbetar på järnvägen och är motormontör. Min mamma Anna är hemmasömmerska och syr örngott och lakan till sin mosters trikåbutik här i Malmö. Det är väldigt praktiskt att mamma kan sy hemma i lägenheten. För annars skulle ingen vara hemma med Jan, som bara är 5 år och för liten för att gå i skolan. På somrarna har jag förstås sommarlov. När mamma och pappa får semester brukar vi åka med dem till mormor och morfar i Norrland. I år var det annorlunda. Det var första sommaren som jag och Jan skulle åka tåg till mormor och morfar alldeles själva, direkt när skolan slutade, och vara där hela sommaren. Mamma och pappa skulle komma efter när de fick semester. Kvällen innan vi skulle åka hade jag alla möjliga känslor i kroppen. Det skulle bli så roligt att få komma till mormor och morfar. Och jag har dessutom en alldeles egen kamrat där, i Norrland. Han heter Jon-Erik och är väldigt söt, snäll och rolig. Jag hade längtat hela året efter att få leka med honom igen. Samtidigt var jag lite spänd, eftersom jag skulle ha ansvar för min lillebror. Dessutom skulle jag sakna mamma och pappa. Jag satt med mamma i köket och kände att jag måste fråga henne en sak. Mamma, hur lång tid tar det innan pappa och du kommer till Norrland? Frågade jag. Vi har semester i juli och nu är det juni, så om 4 veckor ungefär kommer vi, svarade mamma. 4 veckor, sa jag. Det kommer jag aldrig att hålla reda på. Jag tänkte att 1 vecka har ju 7 dagar, så 4 veckor är ju nästan 30 dagar. Det är jättelång tid. Och på sommaren vet jag ju till slut inte vilken dag det är, för dagarna flyter ihop med allt roligt vi gör. Du kommer inte att tycka att 4 veckor är så lång tid. På somrarna har du så roligt att dagarna bara försvinner, sa mamma. Då fick mamma en idé om hur jag skulle kunna hålla räkningen på hur lång tid det är kvar tills pappa och hon kommer. Mamma påminde om att alla dagar i veckan inte är lika varandra. Du har en dag i veckan som kommer att hjälpa dig att hålla räkningen, och det är Shabbes. När mormor bakar challe så det doftar i hela huset och när morfar kommer hem med bussen, då vet du att Shabbes snart går in. När det har varit Shabbes 4 gånger, då vet du att pappa och jag kommer snart. Den 5:e Shabbes i Norrland, då är vi alla tillsammans. Hon är klok, min mamma. Att komma ihåg när det har varit Shabbes 4 gånger är lätt som en plätt. Mycket lättare än att hålla räkningen på nästan 30 dagar. Jag gav mamma en kram och gick och borstade tänderna och la mig. Nästa morgon skulle vi upp jättetidigt för att hinna med tåget. Tågresan. När mamma väckte oss nästa morgon var klockan inte ens 5. Jag kände mig fortfarande sömnig. Men tåget skulle gå redan 6:12 och vi måste promenera med pappa till stationen. Efter frukost pignade jag snart till och både Jan och jag tyckte att det skulle bli spännande. Vi kramade mamma adjö och så gav vi oss av med pappa och väskorna. Från Malmö station skulle vi ta morgontåget mot Östersund. Eftersom pappa arbetar på järnvägen får vi tågbiljetter varje sommar. Pappa följde med oss upp på tåget och hjälpte oss till vår kupé. Vi hade fått fönsterplatser så vi skulle kunna se ut hela vägen. Konduktören och pappa kände igen varandra. Är du snäll och se till att Gerd och Jan kliver av vid Järvsö station och ingen annanstans, sa pappa till konduktören. Ja då, Dit tar det 11 timmar, svarade konduktören. Det är lång tid, men det är inga byten. Jag säger till era ungar när det är dags att kliva av. Det här kommer att gå fint. Nu blev det bråttom för pappa att kliva av. För han måste ju ta arbetet och ville inte riskera att få åka med till Lund och vända. Han stod och vinkade glatt till oss medan tåget rullade iväg. Till slut var pappa som en liten prick och vi lämnade fönstret och satte oss på våra säten. Tåget rullade genom Malmö och sedan vidare mot Lund. Sedan åkte vi genom gula rapsfält och små samhällen. I Krylbo är det en järnvägsknut, så där var det många tåg att titta på och människor som kom och gick med väskor och letade efter tåg de skulle byta till. Men vi bara satt kvar. Inga byten på Östersundståget mellan Malmö och Järvsö station. Det hade ju konduktören sagt. Mamma hade packat matsäck åt oss. Hon hade gjort smörgåsar och vi hade till och med fått godis och läsk med oss. Pappa stack åt Jan och mig varsin serietidning också innan han klev av tåget. Så att ni har lite roligt att sysselsätta er med, sa han och blinkade åt mig. Vilken lyx att få serietidningar. Det får vi inte ofta. Men pappa ville nog skämma bort oss lite när vi skulle resa så långt. Timmarna gick. Jan somnade, men jag satt och läste eller tittade på landskapet som blev mer och mer annorlunda ju längre norrut vi kom. Nu var det inga gula rapsfält så långt ögat nådde längre. Sent på eftermiddagen såg jag berg och granskog och en slingrande älv utanför fönstret och då visste jag att vi snart var framme. Nu får ni plocka ihop era saker och göra er redo, barn. För det är Järvsö station nästa, ropade konduktören. Vid det gula stationshuset i Järvsö klev vi av med våra väskor. Och där stod mormor tillsammans med Sven Olof, som är son till farbror Sven, som mormor och morfar hyr sitt hus av. Sven Olof har körkort. Och tänk att han kom med bilen och hämtade oss. Det var tur, för det är långt från stationen till Sörby, där mormor och morfar bor på en bondgård som heter Rönnings. Nu ska jag berätta något märkligt. Jag har bott hela mitt liv i Malmö, utom när jag är hos mormor och morfar på somrarna. Jag talar skånska, precis som mamma och pappa. Men i det ögonblick som jag sätter fötterna på marken i Järvsö börjar jag tala som de gör där. Hälsingemål kallas det. Det låter annorlunda än skånska, men jag kan det med, åtminstone när jag är i Norrland. Rönnings. När man åker bil till mormor och morfars hus svänger man av vid ett ställe där det finns en kvarn som heter TV-kvarn. Dit kommer bönderna från gårdarna runt omkring med vete, råg och korn som de har odlat och sedan blir det mjöl. Kvara kallar vi kvarnen på hälsingemål. Sedan är det en lång, lång backe upp och så åker man en bit till. Då kommer man till gården som kallas Rönnings. Rönnings är en bondgård med flera hus som står som en hästsko med ett gårdstun. I det stora röda huset bor tant Brita och farbror Sven. De äger gården och alla djuren och åkrarna runt omkring. Huset bredvid hyr de ut till min mormor och morfar sedan många, många år. Tant Brita säger att huset är flera hundra år gammalt, ända från 1600-talet. En gång kom det herrar från Stockholm och ville köpa det huset för att det var så gammalt. De ville ta med sig hela byggnaden och ställa den på Skansen. Men då sa farbror Sven att det inte går för sig, för där ska ju Bläckers, alltså min mormor och morfar, bo. Herrarna från Stockholm fick åka hem med alla sina pengar. Tant Brita och farbror Sven ville inte vara utan mormor och morfar. Huset är byggt av trä och väldigt fint, men på ett helt annat sätt än vår lägenhet i Malmö. Här finns ett stort kök med en vedspis som mormor både lagar mat och tvättar kläder på. Det finns inget kylskåp, men mormor och morfar har en hel sida av Sven och Britas jordkällare som sin egen. Där på hyllorna håller sig maten sval. Det finns en sovkammare och i den sover Jan och jag och mamma och pappa när de kommer dit. Mormor och morfar sover i utdragssoffan i köket. Nu kommer du kanske inte att tro mig, men det finns några till som bor i samma byggnad. Korna. Ja, de bor inte inne hos mormor och morfar i köket. De bor snett ovanför oss i laggorn, som är hopbyggd med huset. De går in från baksidan och har en egen kotrappa upp. Inte så långt från Rönnings så ligger det en annan gård som kallas Pellpers. Där bor Sven-Olof och Jonas Britta. De är föräldrar till Jon-Erik, min bästa vän, som jag har längtat efter att leka med hela året. Han har ljust hår, glada ögon och smilgropar. Jon-Erik har en lilla syster som heter Lill-Karin. Henne brukar Jan leka med. Pappa och Sven-Olof är bästa vänner här, och det är mamma och Jonas Britta också. Farbror Sven och tant Brita i Rönnings är Jon-Eriks farmor och farfar. Jon-Erik var den första som kom springande när vi kom till Rönnings med bilen. Tänk, jag blir så glad varje gång jag ser honom. Han kom och visade att han hade lärt sig att vissla genom ett grässtrå, så det låter jättemycket. I sommar ska jag lära dig hur man gör, Gerd, sa han. Den kvällen var vi ute tills det var sent. Vi märkte inte ens att myggen bet oss på benen. Nu har vi hela sommarlovet framför oss. Mormor och morfar. Min mormor heter Rebecka och min morfar heter Simon. De heter Bläcker i efternamn. Mormor föddes långt, långt borta i en stad som heter Odessa. Staden ligger vid ett hav som heter Svarta havet, säger hon. Det låter så konstigt med ett svart hav, sa jag en gång. Men då skrattade mormor och sa att vattnet i Svarta havet inte är svart, utan precis som allt annat havsvatten. Havet bara kallas så. Min morfar föddes också i ett annat land, i en stad som heter Latskeve. Det är inte lika långt borta som Odessa, utan på andra sidan Östersjön. Mormor och morfar träffades i Sverige, dit de båda flyttat. Morfar flyttade själv och mormor med sin mamma och pappa. De bodde i Lund och mormor och morfar träffades och gifte sig där. Sedan flyttade de till Söderhamn och senare till Malmö, men de bor i Sörby från efter Pesach till Jontef varje år. De talar ett språk som heter jiddisch med varandra och med mig och Jan. Vi förstår allt de säger, men vi svarar på svenska. De talar förstås svenska också med de andra på Rönnings och när morfar är ute och arbetar, men jiddisch är deras familjespråk. Morfar är gårdfarihandlare. Det betyder att han cyklar runt bland gårdarna och säljer olika varor. Här finns det inga stora varuhus som i Malmö, och det är långt till ekiperingar i Ljusdal och Bollnäs. Så det är väldigt praktiskt för bönderna att morfar kommer direkt hem till dem. Dessutom har han med sig meddelanden och nyheter från andra gårdar. Morfar säljer långkalsonger, strumpor, skosnören, skjortor, knappar och annat som kan behövas. Varje söndag kväll packar morfar sina varor i ett stort knyte. När jag är hos mormor och morfar hjälper jag honom alltid att packa. Vi brer ut ett stort tyg och så lägger vi alla morfars fina varor i mitten. Sedan tar vi tag i hörnen på tyget och sätter ihop dem så att det blir som en stor påse. Och så knyter morfar ihop den längst upp. På måndagsmorgonen tar morfar med sig sin cykel, knytet och matsäcken som mormor gjort i ordning till honom. Han går till vägskälet i Sörby, där bussen hämtar honom. Sen åker han iväg till någon del av sitt distrikt och därifrån cyklar han runt och säljer. Han har lärt känna många av bönderna i Hälsingland genom åren och får sova över på höloften hos dem. På morgonen lägger han tefillin, ber sin morgonbön och äter frukost. Sen tackar han för sig och cyklar vidare. När Jan och jag kom till Sörby var morfar redan ute och sålde, så han var inte hemma. Men han kommer alltid hem med bussen igen till mormor i god tid innan Shabbes. Antingen kommer han på torsdagskvällen eller på fredagmorgonen. Då går mormor och vi barn och möter honom. Bussen stannar och morfar kliver av. Och busschauffören hjälper morfar av med cykeln och kör iväg. Vi tittar alltid på hur morfars knyte ser ut. Om knytet är litet vet vi att han har fått sälja mycket den här veckan, och då blir vi glada för morfars skull. Om knytet fortfarande är stort förstår vi att han inte fått sälja så mycket. Oavsett om knytet är litet eller stort är morfar alltid glad att se oss och vi honom. Sommarliv. Jag älskar att ha sommarlov. Hela första veckan i Sörby flög förbi i rasande fart. Mormor gör frukost till mig och Jan och sen springer vi ut och leker. Sen plockar vi smultron eller så plockar vi kottar till mormor. Hon använder dem för att tända i spisen med och vi får 5 öre hinken. Mormor bakar lingonbröd i vedspisen. Hon gör vetedeg och kavlar ut och så brer hon lingonsylt över den och rullar ihop till en stor rulle som hon skär bullar av. Sen får vi nybakade lingonbröd nästa gång vi har ett ärende in i köket. Du må tro att det är gott. Varma dagar badar vi i bäcken. För att komma dit måste man gå genom hagen. Men då måste man först titta genom ett hål i portlidret så inte farbror Svens häst är där. Jon-Erik säger att hästen är folkilsk mot alla utom mot farbror Sven. Råkar man gå in i hagen när den är där så jagar den en. Så det vågar vi inte. Annars springer vi hela vägen ner till bäcken. Vattnet är så kallt att man drar efter andan när man hoppar i. Men snart har kroppen vant sig. Eller så är det så roligt att plaska runt så vi glömmer att det är kallt. Jag vet inte. Jag vet bara att jag älskar att bada. När vi inte kan komma runt hästen i hagen blåser vi såpbubblor istället. Då ber vi mormor om lite såpa och så gör vi såpvatten. Vi plockar maskrosor, knäpper av blomman och delar skälken i 4 delar. Doppar man skälken i vatten krullar delarna upp sig. Skälken är ihålig, så sen kan man blåsa såpbubblor med den. Man doppar den krulliga delen i lite såpvatten och sen blåser man i andra änden. Det smakar lite bäst i munnen första gången, men sen känns inte det. Jag och Jon-Erik blåser bubblor och sen försöker Jan och Lill-Karin fånga dem med händerna. Plopp, plopp, plopp. Så spricker bubblorna. Men Jan och Lill-Karin blir inte ledsna för det. De skrattar och ber oss blåsa fler bubblor. Mormor, Rönningsbrita och Jonas Britta skrattar också från bänken där de dricker kaffe. Hästen, ja. Honom är vi för det mesta rädd för. Men ibland är han spänd framför vagnen med hölasset och arbetar tillsammans med farbror Sven. Då är han inte folkilsk. Eller så kommer han i alla fall inte åt oss. Farbror Sven lyfter upp oss på hölasset och så får vi åka med. Vissa dagar regnar det. Då sitter jag och Jon-Erik på höskullen eller under kornas trappa och pratar om allt mellan himmel och jord. Regnet smattrar mot taket eller trappan och det är så mysigt. En gång i veckan kommer fiskbilen, då handlar mormor. Hon säger att när mamma och pappa kommer så blir det egen fisk. Min pappa och Sven-Olof fiskar mest varje dag när pappa är här. Ibland får vi barn följa med och sen tar vi hem fångsten till mormor. Det finns en brödbil som kommer också. Då får Jan och jag köpa en sockerdricka och dela på. Mormor häller upp i 2 glas och vi tittar noga så det blir lika mycket. Varannan gång får jag välja glas först och varannan gång är det Jan som väljer. Redan nu har jag tappat räkningen på dagarna. Allt är bara sommar. Mormor gör loxen. Den här dagen började som alla andra dagar. Jag och Jon-Erik badade i bäcken och gick balansgång på stenmuren på gården. Jag kände att det började kurra i magen så jag tog med mig Jon-Erik och så gick vi till mormor i köket för att ta oss ett par smörgåsar. Mormor stod och gjorde loxen. Då förstod jag att det hade hunnit bli torsdag. Vi får alltid loxenkugel på Shabbes och för att mormors loxen ska hinna torka gör hon dem alltid på torsdagen. Loxen är en slags tunn spaghetti som mormor gör själv. Hon gör deg av mjöl, ägg, salt och lite matolja och sen kavlar hon ut den med en lång smal kavel som ser ut som en pinne. Mormor rullar ihop den utkavlade degen luftigt och sen skär hon tunna strimlor av degrullen. Hon lägger kaveln över 2 stolsryggar och så hänger hon upp loxenstrimlorna på tork över kaveln. Det ser ut som ett vattenfall. Av loxen gör mormor loxenkugel till Shabbes. Hon kokar sina torkade loxen och blandar med ägg, margarin, salt, peppar och lite socker. Dessutom blandar hon i russin och så gräddar hon allt i en form. Det påminner lite om makaronipudding, men godare. För i mormors kugel finns de söta russinen. Jag frågade om morfar skulle komma ikväll eller imorgon. Der Zeit kommt morgen, svarade mormor och strök en hårslinga ur pannan med armen. Morfar kommer imorgon. Aha, då är det fredag imorgon och då går vår första shabbes in, tänkte jag. Nu hade mormor mycket att göra. Allt skulle vara klart innan shabbes. Hon kokade tvätt i en stor tvättgryta på spisen och sen bar hon ner den till bäcken för att skölja den. Jag vill hjälpa till, ropade jag och sprang efter. Mormor liksom vinkade med huvudet att jag skulle följa med. I händerna hade hon ju all tvätt. Jag la mig på bryggan bredvid mormor och fick några klädesplagg att skölja i det kalla vattnet. 3 gånger ska man skölja varje plagg och så ska man vrida ur det ordentligt med händerna. Det är ganska tungt. Och då har mormor ändå tagit de stora sakerna som ska sköljas. Men jag tycker om att få hjälpa mormor med tvätten som vi sen hänger på klädsträcket utanför huset. Lite vila tog sig mormor i alla fall. Tant Brita kom och så drack de kaffe. Mormor och tant Brita dricker kaffe på fat. De häller upp från koppen på fatet så det svalnar lite. De har en sockerbit mellan tänderna och så balanserar de fatet på 3 fingrar och dricker ifrån det. Kaffet blir sött och gott genom sockerbiten, men jag tycker att det ser svårt ut. Mormor skickade Jan och mig till Boa, Sörbys handelsbod, med en slant för att köpa några saker hon behövde. Jag går gärna ärenden dit. Där finns allt man kan tänka sig på hyllorna och från taket hänger det kastruller och husgeråd. Handlaren Albert står bakom en stor disk och så får man tala om vad man ska ha. Han blir så glad när vi kommer. Nämen, är skåningarna här? Sa han och slog ut med händerna. Är mamma och pappa också här? Undrade han. Nej, de kommer i juli, sa jag. Det är flera veckor dit. När vi skulle gå stack handlaren åt mig och Jan varsin kola som räckte i munnen nästan hela vägen hem. Morfar kommer hem. När jag vaknade kom jag ihåg att det var fredag och att morfar var på väg hem. Mormor hade nog stigit upp tidigt, för när jag och Jan kom ut i köket doftade det redan såpade golv. Hon stod och gjorde skälldeg och jag gjorde frukost till mig och Jan. Sen gick vi ut och lekte med Jon-Erik och Lill-Karin. Så kom mormor ut och sa att morfar var på väg. Tillsammans gick vi till vägskälet där bussen stannar. Morfar och chauffören klev av och så hjälpte chauffören morfar att lyfta ner cykeln. Jag tittade bara på knytet. Den här fredagen var det ganska litet, så morfar hade fått sälja en del. Jag viskade det ivrigt till mormor och hon klappade mig på kinden och såg glad ut. Morfar blev så glad när han såg oss barn. Tajere kinder, assoj gut eich zu sehen, sa morfar. Kära barn, så fint att se er. Jag tog morfar vid handen och liksom ledde honom hem till Rönnings. Han ställde ifrån sig knytet och satte sig i köket och pustade ut en stund med kaffe och vetebröd innan han plockade undan varorna som var kvar i knytet. Sen gick han ut och satte sig på stenmuren på gårdstunet och berättade en av sina spännande historier för alla oss barn medan mormor stökade i köket. På kvällen skulle allt vara färdigt för vår shabbesmiddag. Shabbes går in vid solnedgången, men i Norrland på sommaren blir det nästan aldrig mörkt på kvällen. Morfar säger att det blir mörkt i Sörby vid midnatt ungefär. Men så länge kan jag och Jan inte hålla oss vakna, och inte mormor och morfar heller. Därför börjar vi vår shabbes när mormor och morfar säger att det är dags att äta. Mormor ropar efter oss i god tid så vi hinner hem från Jon-Eriks hus, bäcken, ängen eller var vi nu är. När vi kommer in i köket doftar det av mormors nybakade challe. Mormor bakar challe så här. Hon gör 2 limpor och sen gör hon flätor och lägger ovanpå limporna. De där flätorna är det godaste av alltihop, så de tingar alltid Jan och jag. Vi börjar middagen med att mormor tänder shabbesljusen. Jag står bredvid mormor och tittar. Hon gör en rörelse med händerna 3 gånger framför de båda ljusen. Sen håller hon händerna framför ögonen när hon läser brosche över dem. Mormor tar fram all mat. Skällebröden ligger under en liten duk och morfar gör brosche över dem. Han tar upp båda bröden, håller dem mot varandra och läser. Sen tar han 1 bröd och håller det liksom mot kroppen med ena handen och så skär han av en bit med kniven i den andra handen. En stor bit skär morfar åt sig själv och så doppar han den i salt och äter. Morfar skär sen 4 bitar bröd och räcker till oss andra. Först till mormor och sen till mig och Jan. Vi får grönsakssoppa med loxen, fisk med potatis och loxenkugel. Och så skäller förstås. Vi sitter och pratar och äter i skenet av shabbesljusen. Och efter maten bänchar morfar. Men då är Jan och jag nästan på väg ut genom dörren igen. Åtminstone i huvudet. Så vi hör mest ett mumlande. Efter maten den första shabbeskvällen fortsätter vi att leka utomhus med Jon-Erik och Lill-Karin. För sommarkvällarna är långa i Sörby. Till slut blev vi ändå så trötta att det var dags att lägga sig. Jan somnade direkt. Jag låg och lyssnade. Mormor och morfar satt kvar på bänken utanför huset så länge det var ljust. Jag hörde att tant Brita också kom och satte sig med dem och att de småpratade och skrattade i sommarkvällen. Jag vet inte hur länge de satt uppe, för jag somnade till ljudet av deras röster. Shabbes. Nu var det den första shabbesmorgonen sedan vi kom till Sörby. Mormor satt med Jan i knät i köket. Morfar la tefillin och bad morgonbön i kammaren där Jan och jag sover. Jag satt mest och väntade på att våran shabbeskoj skulle komma, så det skulle bli tänt i vedspisen. Först då kan vi värma mjölk till varm choklad. För på shabbes ska man inte tända eld. Du kan nog aldrig gissa vem som är mormor och morfars shabbesgoj här i Sörby. Jo, det är min vän Jon-Erik. Förr var det tant Brita som kom in och tände spisen på shabbes. Så fort Jon-Erik var stor nog att tända eld ville han ta över den uppgiften och det fick han. Så nu har han gjort det i 2 år. Jag ser på honom att han är stolt när han tänder i spisen som en vuxen. Tack, tack för hjälpen, Jon-Erik, sa mormor. Nu tar du dig lite att äta du med, pojk, och sätter dig med Gerd och Jan, sa morfar, som hunnit bli klar med morgonbönen. Alla tre satt vi i köket och njöt av skälle som vi doppade i den varma chokladen. Efter frukost gick vi ut till stenmuren med morfar som visade oss en lek. Han hade en träknapp uppträdd på en tråd som han snurrade. Sen drog han i trådens båda ändar så knappen snurrade och snurrade jättesnabbt. Jag, Jan och Jon-Erik gjorde stora ögon och försökte göra likadant, men lyckades inte. Morfar skrattade och sa att det tar ett tag att lära sig. Sen berättade han en historia för oss. Han satt på stenmuren och vi satt i gräset. Du vet hur det är. Man sitter och lyssnar och så börjar ens händer liksom leva ett eget liv och plocka lite i gräset för att det är svårt att sitta helt stilla. Men tår ni ett shabbes? Man får inte riva gräs på shabbes, ropade morfar mitt i sin historia. Vi hoppade till alla tre. Men så fort morfar hade påmint oss så fortsatte han berätta igen som om ingenting hade hänt. Han är väldigt from, min morfar. Han håller fast vid buden och vill att vi ska komma ihåg att göra det också. Åtminstone när vi är hos honom i Norrland. Det är faktiskt väldigt bra. För en av de finaste sakerna med shabbes är att vi får ha morfar och mormor en hel dag för oss själva. Morfar är ute och säljer hela veckorna och mormor är kvar hemma men har nästan alltid fullt upp med någonting hon måste göra, hon med. På shabbes däremot så har varken mormor eller morfar annat som de ska göra. De har alltid i världen för Jan och mig. Sen skulle morfar och mormor ha sin shabbesvila. Det var en varm solig dag och vi barn var ute på gårdstunet och tittade på moln. Vi såg olika figurer i molnen och visade varandra. Jag såg en björn, Jon-Erik såg en val och Jan, han såg lammungar. Tiden gick långsamt och det började kännas långtråkigt. Linnet började klibba för jag var så varm. Ska ni med och bada i bäcken? Viskade Jon-Erik till mig. Du vet att vi inte får på shabbes för morfar, viskade jag. Men om vi smyger, fortsatte Jon-Erik. Ja, men då får du gå före och sen vänta på oss bakom husknuten. Jag måste ordna en sak med Jan först så ingen ser att vi har badkläder, sa jag. Jon-Erik gick hem till sig för att hämta badbyxor. Jag väntade lite och sen tog jag Jan i handen och smög in på vår sovkammare. Mormor satt i köket så vi måste vara tysta. Jan och jag klädde av oss och tog på oss badkläder och sen tog vi våra vanliga kläder utanpå badkläderna. Jan tog sin badhandduk och var på väg ut genom dörren men jag fick tag på honom i tid. Nej, nej, inga handdukar, viskade jag. Då förstår ju mormor och morfar vad vi tänker göra. Vi torkar i solen. Vi smög ut genom dörren och ut på gårdstunet. Där satt morfar på en bänk och slumrade. Vilken tur att han sover, hann jag tänka och smög vidare. Men just i det ögonblicket vaknade morfar till. Och vart är ni på väg, ungar? Ropade morfar. Ingenstans. Vi tänker bara gå en liten sväng, sa jag så oskyldigt jag kunde. Jag vet nog vad ni tänker göra, sa morfar. Ni tänker bada i bäcken. Men tornit Shabbes! Man får inte bada på Shabbes. Vi visste inte vad vi skulle svara, så vi sprang förbi morfar till Jon-Erik som stod gömd bakom husknuten. Morfar stoppade oss inte. Kanske räckte det för honom att påminna oss på skarpen. Och mormor då? Hon satt ju i köket och hade säkert hört oss tissla och tassla. Ändå frågade hon inte vart vi var på väg. Kanske förstod mormor att det är svårt att följa allt när man är barn och det är en väldigt varm och solig dag. Vi sprang vidare till portlidret och Jon-Erik spanade genom hålet för att se om den ilskna hästen var i hagen. Kusten är klar! Ingen häst i hagen, meddelade han och så fortsatte vi till bäcken. Så härligt det var i det svalkande vattnet. Jon-Erik vände ryggen till och böjde sig framåt och började stänka vatten på mig och Jan med händerna som två skovlar som snabbt gick fram och tillbaka. Vi blev alldeles sjöblöta från topp till tå. Jan och jag kiknade av skratt och sen stänkte vi tillbaka på Jon-Erik som blev lika blöt han med. Jag vet inte hur länge vi badade, men sen torkade vi i solen innan vi gick tillbaka och tog oss något att äta. Agute Vosch. Shabbes slutar när tre stjärnor är synliga på himlen, har mamma berättat för mig. I Norrland på sommaren är det precis som när Shabbes börjar. Det är så ljust hela nätterna så ingen av oss skulle orka hålla oss vakna tills tre stjärnor faktiskt är synliga. Därför avslutar vi Shabbes med att göra havdala innan vi går och lägger oss, även om inga stjärnor syns än. Mormor tar fram en besamim som är en behållare med kanelstång och nejlikor som doftar gott och det flätade havdala-ljuset i köket. Vi står tillsammans och morfar håller besamim och ljuset och läser brosche. Sedan räcker morfar ljuset till mig och håller fram sina händer så att man ser skenet från ljuset speglas i naglarna. Vi alla turas om att göra likadant och så luktar vi på kryddorna i besamim. Det luktar sött och gott ur besamim och vi gör så för att vi ska ta med oss ljuset och allt det söta och goda in i den nya veckan som börjar efter Shabbes. Morfar avslutar med att läsa havdalabönen. Efter att vi gjort havdala släcker vi ljuset och önskar varandra agute vosch, en god vecka. Jag kröp ner mellan linnelakanen i sängen. Jan hade redan somnat och låg och snusade sött. Jag låg kvar och tänkte. Jag tänkte på veckan som varit och allt roligt vi har haft i Sörby. Jag tänkte på mormor och morfar, på Jon-Erik, Jonas, Britta, tant Brita och farbror Sven, Lill-Karin, Jan, Sven-Olof och Albert i Boa. Och så tänkte jag på mamma och pappa. Jag saknade dem, även om jag hade roligt. Nu kommer de! Mamma hade rätt. Tiden gick utan att jag tänkte så mycket på det och jag hade så roligt att väntan på mamma och pappa inte kändes så lång. Vi lekte varje dag. Hemma hos Jon-Erik fick vi långfil med små bitar av hårt tunnbröd i. När man äter långfil och lyfter skeden från tallriken blir det som en lång sträng av fil som håller ihop. Det är kanske därför det heter långfil. Vi fick följa med tant Brita när hon skulle samla ihop äggen som hönsen lagt. De la inte alla i hönshuset, utan vi fick leta efter dem lite varstans. Som tack för hjälpen gav tant Brita oss ett par ägg som vi tog med hem till mormor. Sen fick vi vara med och steka pannkaka på vedspisen. Mjöl till pannkakorna har vi från Kvara och mjölk får vi hämta varje morgon när tant Brita har mjölkat korna. Resten av mjölken kommer mjölkbilen och hämtar senare. Korna går ute på bete hela dagen tills tant Brita ropar hem dem om kvällen. Kosorna! Kosorna, kom då! Kossorna kom, ropar hon. Och då hör man hur skällkons klocka börjar pingla när hon leder de andra korna hem. Vi var hemma vid Rönnings alla dagar utom en. Då mormor tog med mig på bussen och vi åkte till Nybo för att hälsa på mormors vän tant Sigrid. Jan fick vara hemma hos Jonas Britta och leka med lill Karin. Det finns en sak som är speciell med tant Sigrid. Hon har olika färg på ögonen. Ett är blått och ett är brunt. Jag har aldrig träffat någon annan än tant Sigrid som har såna ögon. Förutom den dagen då vi åkte till Nybo var det inte så lätt att skilja dagarna åt. Därför kom mammas knep att räkna varje shabbes istället väl till pass. Varje havdala tänkte jag på vilken shabbes i ordning det hade varit och la det på minnet. Efter den första kom en andra, sen en tredje. Och så en dag hade vi gjort havdala en fjärde gång. Nu skulle mamma och pappa komma snart. På söndagen hjälpte jag morfar att packa och på måndagsmorgonen åkte han som vanligt iväg med bussen. Tänk, nu går Simon, dottern och svärsonen om varandra precis. För klockan fem ska vi hämta Anna och Bernad på station, sa mormor till tant Brita. Hela dagen hade jag väntans längtan i kroppen medan vi lekte. Ska ni med och hämta mamma och pappa så får ni komma nu, ropade Sven-Olof från bilen. Mormor satt redan i framsätet och Jan och jag hoppade in där bak. Vi var där i god tid och Jan och jag stod och tittade på fontänen på det lilla torget med hängbjörkarna framför stationen. Stinsen, som heter Jonsson och också är från Skåne, kom ut och tittade på klockan. Han sa att tåget från Malmö nog kommer i tid, och det gjorde det. En man och en kvinna klev av med sina väskor, och det var mamma och pappa. Jan och jag fick kramar och pussar av dem, och jag andades in den där särskilda mamma och pappa-doften. Pappa sa att vi hade varit så duktiga som tagit tåget hela den här långa vägen alldeles själva. Mamma tyckte att vi hade växt bara på de här veckorna. Sven-Olof och pappa lastade in väskorna i bilen medan mamma och mormor kramade om varandra. Sen bar det av till Sörby. Jag tänkte på veckan som låg framför oss. Jag skulle gå till Albert i Boa med mamma. Jan skulle få följa med ut och fiska med pappa och Sven-Olof. Det hade han längtat efter att få göra. Och så skulle jag plocka ett grässtrå och visa mamma och pappa att jag hade lärt mig att vissla med det, precis som Jon-Erik gjorde när jag kom. I slutet av veckan skulle vi gå och möta morfar vid bussen. Då äntligen skulle vi alla vara samlade till sommarens bästa shabbes i Sörby. Förläggarens efterord. Simon Blecker föddes 1885 i Latskeve i ryska guvernementet Kovno i nuvarande Litauen och utvandrade till Sverige 1913. Rebecka Lempert föddes enligt familjen i Odessa i nuvarande Ukraina 1896. Tillsammans med sina föräldrar utvandrade hon till Sverige i början av 1900-talet. De hörde till den grupp judar som kom till Sverige från ryska tsarimperiet från mitten av 1800-talet till 1900-talets första decennier och som brukar benämnas östjudar. Många av dem kom från shtetls, byar och småstäder med judisk befolkning. De var rotade i traditionell ortodox fromhet, vilket förklarar varför morfar var så noga med att barnbarnen skulle hålla shabbes ordentligt. Östjudarnas språk var jiddisch och idag är språket nationellt minoritetsspråk i Sverige. De första östjudarna försörjde sig genom gårdfarihandel, hantverk eller industriarbete. Simon Blecker var gårdfarihandlare i Gävleborgsdistriktet och han och Rebecka flyttade till Söderhamn. Senare flyttade de till Malmö men hade sommarviste i Sörby. Som ett led i Hillelförlagets och resursbiblioteket för jiddisch och judisk kulturs barnbokssatsning har det varit en glädje att få berätta om Gerds sommarlov på 1950-talet. Illustratören Ida Björs och jag har båda vuxit upp i Järvsö och genom Gerds berättelse får vi dessutom vara med och teckna ett stycke hembygdshistoria som inte bara rymmer majoriteten. Slutligen är detta en berättelse om vänskap mellan Gerd och Jon-Erik och mellan två familjer som sträcker sig över generationer och decennier. Så sent som sommaren 2022 åkte syskonen Gerd och Jan återigen tåg från Malmö till Järvsö station och återsåg sin gamla vän Jon-Erik. Malin Norby, förläggare, Hilleförlaget.